Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Jag har lyckats att få tag i författaren och vetenskapsjournalisten Henrik Ennart idag, och han har skrivit bland annat boken Åldrandets gåta, som passade perfekt där jag är i livet. Så jag önskar dig välkommen, Henrik, och tusen tack för att du ställde upp.
Tack så hemskt mycket.
Jag känner mig nästan lite så här starstruck idag, för den boken, som jag sa, den träffar mig, tror jag, på rätt ställe i livet, och jag tyckte den var fantastiskt bra. Jag brukar skoja om att mitt intresse för kost och hälsa, det bottnar i dödsångest. Men ja. om jag förstår rätt, så det var inte dödsångest som fick dig att skriva boken. Men du skrev någonting om att du hade i alla fall nått 50 och förstod att livet inte bara är för evigt. Att det var lite grann ur det som den här bokidén kom. Stämmer det?
Jo, men det är klart. Det är väl inte det som var det som främst lockade in mig på det här, utan det är väl snarare en lång process när jag skrivit mycket om mat och hälsa. Men jag har mer börjat i intresse för mat och livsmedel och granska livsmedelsindustrin. Men det är klart att man passerar inte 50 och helt oberört, så kan man inte säga.
Nej, precis. Nej, så är det. Och boken, ska vi säga, egentligen då handlar om att öka möjligheterna till ett långt och friskt liv, så kan man säga, och en lång frisk pensionärsperiod.
Ja, absolut. Det där, precis det du sista sa, ju viktigt att man, det handlar inte bara om att leva länge, utan det handlar om att leva bra och ha hälsan under så lång tid som möjligt. Och det som väl, alltså det som ju framförallt ska säga gjorde att jag skrev den här boken, det var ju att jag under ett antal år blivit slagen av hur otroligt mycket som händer just nu inom forskningen när det gäller hälsa och livsstil och påverkan, inte minst på åldrande. Att man börjar ju se på ett tydligt sätt att det vi gör med livsstilen, det påverkar på ner på cellnivå även vårt åldrande, och att åldrandet i sig inte är så hugget i sten som man länge trott.
Precis. Jag för mig att någonstans i boken så är det en forskare som säger till dig att han tror att det är inte omöjligt att den första personen som kommer att bli 200 år redan är född. Det är ju en hisnande tanke.
Nej, absolut. Det där är ju, jag har intervjuat ganska många forskare. Det var ju ett av syftena, med den första målsättningen när jag började jobba med boken. Det var att få tag i många av de absolut mest ledande och mest publicerade forskarna då inom det här området. Och första gången man stötte på någon som sa så, då tänkte man, ja, vad är det här? Är det liksom en liten marginell klick i forskarvärlden som egentligen inte är relevanta. Men ju fler man pratar med, så inser jag att det här är ju en mainstream-uppfattning. Sen är det en del som säger 150, en del som säger 200. Det är en liten smaksak, men alla har ju ungefär samma infallsvinkel, att det kommer att hända väldigt mycket de närmaste åren, och de närmaste 10-15 åren kommer att helt förändra vår syn på åldrandet. Det råder nog ingen som helst tvekan om det.
Nej, låter otroligt spännande. Jag tänkte att vi skulle gå in, alltså din bok innehåller såklart många ämnen, men jag tänkte att vi skulle välja bort två som pratas väldigt mycket om, och det är träning och kost. Så att jag tänkte att jag ska fråga om fasta, sömn och meningsfullhet i livet, som också är tre punkter i din bok. Och om vi börjar med fastan då, så förstår jag att fasta fanns faktiskt redan för 2000 år sedan, bland annat mot epilepsi. Men jag tänkte börja med att fråga om du fastar själv, för det står det i boken att du gör. Gör du det?
Ja, alltså jag har gjort det i olika perioder. Jag började ganska tidigt det är ett par år sedan nu som jag började med korttidsfasta, och sen har jag i olika perioder, just nu ska jag säga att just nu gör jag inte det aktivt, och det är ett av de stora skälen till det, att jag har haft lite svårt att hålla vikten uppe faktiskt. Jag går ner för mycket i vikt, så att jag vill inte ligga på ett BMI som blir för lågt, så att och det tror jag, det är faktiskt någonting jag stött på som ett problem för en hel del som har hållit på ganska länge med det här, att det är inte alldeles ovanligt att man får problem att hålla vikten, att man måste äta ganska mycket. Så att jag mår väldigt bra av att köra korttidsfasta, och det verkar ju de absolut flesta göra.
Och då är ju frågan såklart, vad är fasta bra för? Går det att svara kort på det?
Ja, nej. Alltså, man kan väl säga att grundupptäckten bakom det här, va, det är ju det här med kalorirestriktion. Och det är ju forskning som går egentligen tillbaka till 1930-talet, när man under en lång följd av år upptäckte att om man ger försöksdjur en kalorireducerad diet med kanske minus 40% mot vad som av energin som mot om man brukar räkna som nödvändigt då. Och samtidigt se till att det inte blir vitaminbrister och mineralbrister, så har man lyckats då förlänga den maximala livslängden på de här djuren. Ganska väsentligt då. Och i upprepade försök, och många, det handlar om hundratals försök sammanlagt då med ett stort antal djurarter. Och då kan man ju säga att det här är ju inte särskilt kul. Va? Det är den här Harvard-forskaren, finns en som heter David Sinclair vid Harvard, som är en av de aktiva forskarna på området. Han har sagt att det här kalorirestriktion, det får i alla fall livet att kännas långt. Så att, det är inte särskilt kul. Va? Och mycket av den här dietforskningen som pågår nu, som är väldigt spännande, den handlar ju om att på något sätt hitta dieter som lurar kroppen att det är fast, att det är ständig kalorirestriktion eller svält, kan man ju kalla det också. Mm. För att locka fram de positiva effekter som sker då. Nämligen, och det är ju själva grunden då, att man insett att kroppen har en egen switch, en egen omkopplare från goda tider och dåliga tider. Så att när det är goda tider, då är det snabb tillväxt som står i fokus, det är att man ska föröka sig, man ska bli så stor som möjligt, så man kan, som hane så ska man bli så stark som möjligt och som kvinna så fertil så snabbt som möjligt och sen så ska man snabbt föröka sig och sen spelar det inte så stor roll om man åldras snabbt och dör då. Men medan i dåliga tider, när det är svält, då handlar det mer om att överleva, att lägga sig i det, eller lägga sig under en sten ungefär, va? Och då ska kroppen gå ner på slags sparaläge då, där man ja, en mängd funktioner sätts igång i cellerna då, som gör att kroppen man kan säga att åldrandet helt enkelt saktas ner en smula.
Precis. För vad jag har förstått så börjar cellerna att reparera sig när de inte får så mycket att göra, så att säga. Och på det sättet minskar risken för sjukdom.
Ja, men det är som spara och slösa, fast på cellnivå. Va? Det är helt uppenbart att det är så. Och det, bland annat en sak som ju sätts igång, det är det som kallas för autofagi. Alltså att skadade celler, till exempel cancerceller, städas bort på ett mycket effektivare sätt då, av kroppen själv. Och det är ju någonting som man naturligtvis är väldigt bra för att undgå cancersjukdomar.
Ja.
Och även andra saker.
Låter
sen ska man ju säga att det här är ju det är extremt lovande forskning det här. Samtidigt så måste man ju ha klart för sig att det är ganska ung forskning. Så att man omedelbart skulle bli 130 år och frisk i oändliga tider och bara köra 5-2-dieten, det kanske inte är alldeles... Det kanske inte är alldeles så enkelt, men det är en väldigt intressant början. Va? Och jag tror att det kommer att hända väldigt mycket de närmaste åren när man förfinar de här dieterna mycket mer. Man kanske kommer att titta mer på vad är det i maten, att det inte jämställa alla kalorier med varandra till exempel. Va? Där har vi ju haft lite olika debatter. I Sverige har det varit väldigt mycket debatt om socker och fett har ju dominerat debatten här, medan man i USA har haft mer faktiskt av den här debatten på senare år, och men kanske något mindre fokus på, om man tittar på hela USA då, på socker och fett, även om det givetvis har funnits där mycket också.
Precis. För den här 5-2-dieten som har blivit så otroligt populär, det handlar oftast när man läser om den nästan bara om vikt, men vad jag förstår så är det nästan ännu mer kring att försöka undvika sjukdom som det här är viktigt för.
Absolut, jo, men det är ju så att det här är ju från början inte en viktnedgångsdiet. Det var inte syftet. Det är ju snarare en bieffekt att många som går på den här dieten också går ner i vikt. Men man ska ha klart för sig att en av effekterna är ju på lite längre sikt, det är ju en minskad ämnesomsättning. Så att det är ju inte helt osannolikt att man får en utplaning i viktnedgången då. Man från början upplever en viktnedgång, att det faktiskt planar ut. Men alltså syftet med det här, det är inte att gå ner i vikt egentligen. Det är att uppnå andra hälsoeffekter. Mm. Och det tycker jag egentligen är sunt. För att jag är ganska skeptisk till det här bantningsdieterna som vi bygger på ganska mycket. Men det är ju mycket ideal och som sätts i modebranschen och så här. Och jag tycker att det det var faktiskt också en utgångspunkt som jag hade med den här boken. Det var väldigt mycket av hälsoråden. Det handlar så mycket om, den är riktad till unga människor, och handlar väldigt mycket om att se ung och vacker ut. Va? Det handlar väldigt, väldigt utseendefixerat, och handlar ganska lite om, i alla fall har gjort tidigare, om liksom en livsstil som är bra för att hålla hälsan och vara frisk långt upp i åren.
Ja, det låter bra. Vi får gå vidare. Sömn, vad händer om vi sover för lite?
Ja, alltså sömn är ju en... Egentligen är det så att det är ett ganska dåligt utforskat område. Va? Man vet ju egentligen inte riktigt alldeles säkert varför vi sover. Man vet att det händer en massa saker om man inte sover. Men sömn är intressant på det sättet att det börjar faktiskt komma en del studier som kopplar ihop... det som händer med faktiskt samma hormonella system då som faktiskt aktiveras då med både motion och med till exempel 5-2-dieten. Så att jag tror att man i framtiden kommer att få många av de här bitarna, delarna som man pratar om idag, med stress, sömn, men även då liksom mat och motion, att det här kommer gå ihop mycket mer. Man kommer att fatta att det är allting en helhet. Man måste få, alla bitarna måste vara på plats. Sen är det naturligtvis att sömn i sig handla väldigt mycket om inlagring av minnen och en slags ungefär som man startar om en dator, lite brutalt uttalat. Att vi behöver det på något sätt för att fungera bra i hjärnan. Samtidigt så är det väldigt, det är intressant om man i alla sådana här sammanhang jämför med olika djurarter. Det är svårt att se något mönster när det gäller sömn. Det finns ju rovdjur till exempel som nästan inte sover. Det är väldigt olika helt enkelt hur mycket man sover. Och även fångstdjur så här, som sover ganska lite. Ja. Det är svårt att se något väldigt tydligt samband med hjärnstorlek eller att de skulle vara mer eller mindre intelligenta. Det verkar vara helt enkelt... det finns mycket kvar att upptäcka med sömn, vilket gör det väldigt intressant att säga.
Men den är viktig, det kan vi konstatera. Att det är viktigt att få tillräckligt med sömn.
Jo, men absolut. Samtidigt så finns det studier som tyder på att det är ungefär lika farligt att sova för mycket som att sova för lite. Att det finns ju en av dem, han är ju ganska kontroversiell och sömnforskare, men han menar ju att det absolut största hotet, den största hälsorisken med sömn, när det gäller sömn, det är alla forskare som varnar om att man sover för lite. För det gör att folk blir så oroliga när de inte kan sova, så att de sover ännu sämre. Alltså man måste, för att se i så här stora studier att det faktiskt påverkar livslängden och hälsan på något tydligt sätt, så måste man sova väldigt lite. Va? Vi tål ganska lite sömn. Det verkar faktiskt vara så. Det är ett sånt där urformat samband. Alltså att man kommer inte ihåg exakta timtalen, men man måste ner under 5 timmar så i snitt. Alltså för att det ska vara egentligen lika farligt som... Och då är risken ungefär motsvarande som att sova 8,5-9 timmar. Alltså folk kanske inte uppfattar som att det skulle vara hälsofarligt. Alltså den tid som verkar vara hälsosammast är ju runt 7 timmar någonstans. Sen är det ju olika med olika åldrar också. Att ungdomar behöver sova lite mer. Va? Och sen är det kanske också så att man måste tänka på kvaliteten på sömnen. Då, så att man behöver den här djupsömnen, REM-sömnen och den lite djupare sömnen. Då. Den försvinner ju ofta hos äldre människor. Så att så blir det mindre och mindre andel av sömnen som är djupsömn. Och det är kanske egentligen viktigare än hur många timmar man sover totalt. Så. Och där, en sak som jag lärde mig när jag höll på med den här boken, det är ju hur viktigt faktiskt maten är, matvanorna, tiden och tiden man äter, hur huvudmålet på dagen, vilken betydelse det har för sömnen då, att man påverkar då melatonin och de här hormonerna som reglerar sömnsovandet genom tidpunkten man äter, egentligen nästan lika mycket som dagljus som sker genom dagljuset.
Ja, precis. Man får helt enkelt hitta sin sömnvariant. Meningsfullhet, vi går vidare. meningsfullhet, lite kort bara, kan det vara något som är lika viktigt som det andra vi har pratat om med kost och hälsa och fasta och allt vad
det är? Ja, jag tror det alltså. Jag tror att det är, jag tror egentligen är det nog så att det är ingen människa som blir riktigt gammal om man inte tycker det, livet är värt att leva. Det, man kan, det finns jättemånga olika metoder och dieter och träna sig eller så, men om man liksom inte har någon, man kan inte ha det som, eller man, jag ska inte sätta mig över att man inte kan ha träning i sig som ett mål i livet, men jag tror för de allra flesta så behöver man en lust att leva, man behöver liksom någonting ytterligare, och det tror jag snarare handlar om sociala relationer, familj eller andra typer av, att man sätter upp mål för saker man vill uppnå, aktivt, att man är aktiv i olika sammanhang, och att det är nog i grund och botten en förutsättning för ett friskt åldrande, tror jag. Snarare så det tycks ju vara så att om man tittar på så här olika kulturer då, där man blir väldigt långlivad och frisk, alltså, så är det ett genomgående drag att man jobbar väldigt, väldigt, man slutar egentligen aldrig jobba. Men man jobbar på ett sätt som fungerar för en själv.
Och som stressar mindre kanske?
Ja, stress, ja men, jo, men egentligen också stressa mindre. Man tar sig den här tiden för att koppla av. Och,
ja.
Men man fortsätter, man lägger inte bara av och jobbar. Alltså man har ett ansvar som hänger i hela livet. Man blir aldrig ansvarslös liksom, som äldre. Och folk lyssnar på en i olika sammanhang. Man är med i olika typer av bygemenskaper som är beslutande så här. Alltså det tror jag är oerhört viktigt att man har kvar den här platsen i samhället. Nu är det väldigt konstigt, för idag så går ju nästan utvecklingen åt annat håll. Då, att man, å ena sidan så har vi aldrig blivit så gamla och friska som idag, men yrkeslivet trängs ihop på mitten. Alltså. Folk börjar jobba när de är äldre och de slutar jobba när de är yngre, blir utkonkurrerade från arbetsmarknaden. Så det är ju ett dilemma för samhället att ta tag
i. Ja, det finns risker där, helt klart. Jag skulle kunna intervjua dig i 3-4 timmar, tror jag. Men vi får göra så att vi hänvisar lyssnarna till din fantastiska bok. Och jag ska också skriva såklart din bloggadress, hemsidesadress och Twitter och allt möjligt, så att de kan följa dig. Jag tänkte att du skulle få chansen att avsluta med 3 korta viktiga tips. 3 korta viktiga tips för ett långt och friskt liv.
Ja, alltså jag tror det bästa tipset, tror jag, det är det här att vara aktiv. Det är att inte sluta vara aktiv, att själv inte bli bekväm. Va? Det är väldigt lätt när man blir äldre att man springer inte efter bussen, eller man tar hjälp om det finns hjälp. Va? Men då man förlorar en massa träning, man förlorar en massa både för kroppen och skallen. Va? Jag tror att man behöver hålla igång det där. Så att vara aktiv, det är nog egentligen det absolut viktigaste. Sen tror jag ett underskattat tips i dessa tider när folk tränar mycket och ska hinna med allt. Det är faktiskt att ibland välja bort träning. Och, jag menar, vara med ungarna eller någonting. Eller ägna tid med familjen. För att gå bra relationer med familjen och med sina egna barn har man ju sett i olika studier att det är sannolikt bland det absolut mest positiva när det gäller hälsa. Och det gäller för båda parter, både för den äldre och den yngre, så ser man en väldigt positiv effekt av att spendera tid med sina barn.
Ja,
ska vi säga mer då? De är ju inne på mat. Att inte faktiskt, att vara lite måttlig. Va? Men inte, bara för att det finns mat nu för tiden så måste man inte äta upp den. Va? Vi är ju skapta för att äta. Tömma chipspåsen i botten, kan man säga. Våra stenålders gener talar om för oss att vi ska, alltså, när vi hittar någonting ätbart ska vi liksom snabbt som 17 få ge oss alltihopa. Och sen så ska det lagras kring midjan eftersom vi aldrig vet när vi får mat nästa gång. Men idag får vi mat bara 5 steg längre fram. Va? Så det finns alltid någonting att äta. Och vi öppnar kylskåpet, och sällan för att vi är hungriga utan mest för att se om det händer något roligt idag ungefär. Så att ta kontrollen över sitt ätande. Alltså. Det är väl helt enkelt att inse att vi i vår tid måste bestämma själva. Hjärnan måste styra över den där instinkten.
Precis. Tre kanonbra råd.
Bra.
Jag tackar dig för den här pratstunden. Det har varit otroligt intressant och hoppas att vi hörs och syns framöver.
Ja, kul. Lycka till.
Lycka till du med. Tack ska du ha.
Ha bra.
Hej då.
Tack.
Hej då.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.